Då har vi den ena texten läst redan, och texten idag och ämnet tro och liv är dagens text i evangelieboken. Och ibland följer den, och idag så tar vi och följer den. Romarbrevet 3. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Herre, vi tackar dig för ditt ord, och vi ber om din välsignelse. Och vi är säkra på din närvaro, och vi tackar för det i Jesu namn. Amen. Tro och liv. En snabb genomgång först utav texterna. Den ena texten handlar ju, evangelietexten, om de två bedjarna. Farisén och publikanen. Och det var skillnad på dem. Farisén, han framhävde sin duktighet. Ungefär, halleluja vad jag är bra. I jämförelse med alla andra. Publikanen, han insåg sin syndfullhet. Och han insåg någonting som är ett absolut faktum egentligen. Alla har vi syndat och är avsaknad av härligheten från Gud. Och vi kan säga, vi är syndare frälsta av nåd. Den andra texten, det är ju en nyckeltext för Martin Luther till exempel, och för oss. Att frälsningen får vi inte genom gärningar. Frälsningen får vi inte för att vi är väldigt bra, för att vi kan prestera nöjaktigt och bra, utan frälsningen får vi bara av nåd. En överlåtelse till Jesus Kristus, där han tar emot oss av nåd. Av nåd är vi frälsta. Om vi så sätter samman de två texterna, eller två orden, stora ord är det frågan om det här, tro och liv, så innebär det en tro, att den tro som vi bekänner, den ska följas av gärningar och en tillämpad livsstil. Och det här är ju ett jättestort ämne som man skulle kunna stanna länge inför. Vi har en tro. Och den tron som vi har fått, den fodrar av oss, eller ger oss möjligheten, kanske vi skulle säga ger oss glädjen, ger oss meningsfullheten att utöva den bland människor, vår livsstil. Ja, det här är en bra grund när jag börjar nu min predikan och talar lite granna om tron. Hur blir vi delaktiga av tron? Hur får vi tron? Paulus, han säger, tron kommer av predikan. Den där texten har jag undersökt många gånger och under flera tillfällen. Och förvånat mig över hur det går till. Tron kommer av predikan. Och predikande kommer av att någon talar, undervisar, ger ett budskap. Men ytterst så står kallelsen. Någon har blivit kallad till att predika evangelium, det glada budskapet. Det här gör att vi måste uppskatta de som predikar. Passa på nu idag och gör det. Vi måste uppskatta de som ger det levande ordet. Och jag säger det levande ordet. Ordet. Det går att prata rätt så intressanta historier. Men här är det frågan om att ge ett ord som ger liv. Och vi kan ju fråga oss hur vi fick det där. Vi fick det naturligtvis genom att vi lyssnade till evangelium. Och sen kom det mystiska evangeliet in i bilden. Där vi inte kunde fatta egentligen. Varför skulle Jesus behöva dö? Varför måste han dö och uppstå? Ge sitt liv för oss. Och det är inte så väldigt allvarligt om vi inte kan det när vi är barn och när vi är vuxna heller. Men vi måste ta del av det budskapet och tro på det. Tron kommer av predikan. Men vi fick ju tron på ett annat sätt också, de flesta av oss. Inte bara genom predikan, utan vi fick det genom våra föräldrar. Vi fick det genom en uppfostran. Vi fick det i söndagsskolan. Vi fick det i skolan, där vi fick en grund för den kristna tron. Vi fick det och var nästan tvungen att ta emot det. Det var normalt att bli undervisad i kristen troslära. Och så småningom så ledde det till en avgörelse, en frälsningsupplevelse. Jag tar det här. Jag tar emot det här. Jag blir frälst. Något som gäller dig och mig väldigt mycket idag. Vi som är vuxna. Det gäller barn också. Men kanske på ett speciellt sätt är det ett budskap till oss som har varit med ett bra tag. Den här tron på Jesus som frälsare och herre, eller säg den tron som vi uttrycker i trosbekännelsen när vi läser den, den måste förnyas och bejakas. Och därför har vi fått en, jag nästan höll på att säga, ja, jag använder det ordet, en institution i Guds församling som vi ska sätta stort värde på. Det är församlingsmötet när vi firar nattvard. Och jag kom underfund med ett ord i andra Korinthierbrevet 13:5 som lyder så här om i den text som vi brukar läsa inför nattvarden. Pröve så människan sig själv inför nattvarden. Och jag tänkte, vad betyder det? Är det min syndfullhet jag ska pröva? Ja, kanske det. Men jag har kommit fram till att det inte är det viktigaste. Min svaghet och allt det här. Innan vi tar nattvarden. Utan där står i de biblar som har hänvisning. Det kan ni titta på. Där står en hänvisning till andra Korinthierbrevet 13:5. Jag sa fel nu. Först var det första Korinthierbrevet 11:28. Och där står hänvisningen till 13:5. Att vi ska prova att vi är kvar i tron. Det var inte synden vi skulle prova första hand i våra liv. Utan vi skulle prova om vi är kvar i tron. Vi skulle prova om vi fortfarande lever i den där tron som är vår bekännelse. Jag har tagit det där på stort allvar de senare åren på ett särskilt sätt. För jag är frestad. Man kan som predikant, man kan som kristen bli frestad och tro. Men det här är ju orimligt. Det är ju en orimlig tro. Vi håller på och bekänner. Det är väl inte ett dugg konstigt att folk inte tar till sig den. Har du varit med om den frestelsen? Men så kommer det. Jag prövar mig. Jag prövar mig inför Herren. Jag prövar mig kanske i bön. I en överlåtelse. Jo. Jag fortsätter. I tron. Vi fick tron genom en undervisning som finns i Nya Testamentet. Och där får vi den förklarad. Paulus tycker jag väldigt mycket om egentligen. Han är lite ruff ibland. Han verkar självsäker ibland. Jag tycker ibland att han går för långt. När det gäller att, som han säger själv, skryta över sig själv. Det kan man ju reagera emot. Men han ger oss ett budskap där han klart och tydligt visar att den här frälsningen som vi talar om, den får vi inte på grund av vår präktighet, utan vi får den av nåd. Vi får den därför att Gud älskar oss. Av nåd är vi frälsta. Och här har vi väl nyckelordet för det i Nya Testamentet. I första Korinthierbrevet som vi läste. Nej, förlåt, Romarbrevet som vi läste. Efter det där inledningen om tron så går vi in på livsstilen. Och det är ett jättestort ämne. Och jag har under årens lopp undrat på vilket sätt ska jag få en riktig och en adekvat livsstil som imponerar på människor, som lyser på människor, som arbetar bland människor så att de får förtroende för mig och mitt budskap. Och det här är en av de största utmaningarna vi har. Att vår livsstil blir sådan så att folk kan ha förtroende för oss. Och vilja ha det här. Det talas ibland om en avundsjuka. En rätt avundsjuka. Och det är den där avundsjukan som människor kan uppleva när de ser vårt liv. Och skulle vilja ha det. Och jag tror att i evangelisationssammanhanget så är vi där väldigt mycket idag. Men risken är att man inte har något att hänvisa till egentligen. Man har inte den där klara och tydliga förebilden. Men Gud önskar oss den kraft och den nåd så att vi blir förebilder. Nu min förebild för min livsstil, det är Jesus. Hans utgivande kärlek. Hans närmande till människor. Hans människosyn. Hans umgänge med syndarna. Eller vi kanske skulle säga de som är utanför. Vi ska väl inte bedöma syndare eller icke-syndare. Men Jesus, han hade kraft och frimodighet att till och med bryta med de konventionella reglerna som fanns. Och han hade frimodighet att stå för det som Paulus kallar för dårskapen. Han talar inte själv om sig som frälsaren. Men han visar en väg till det som ska hända på Golgata när han dör för världens synder. Han hade frimodighet. Och han hade frimodighet att attackera fariseernas egen frälsningslära. För det var ett av de stora bekymren, kan man väl nästan säga, som Jesus hade. Att fariseerna var så självgoda. Det var det ena. Och det andra var att de hade skapat stadgar och ordningar som var likvärdiga med grunderna i tron som Gud hade givit. Är ni med? Nu är det känsligt. Väldigt känsligt. Historiskt sett kan inte vi tycka och se och förstå att det kanske vi har gjort också. Vi har skaffat regler och bestämmelser och ordningar som kommer i nivå med de trons grunder, blir jämförbara. Ja, det var ju inte så roligt. Men det som är roligt, det är att vi kan bli befriade ifrån de där bedömningarna. Det är att vi kan bli fria människor. Paulus talar om att när det gäller såna här nya ordningar som man försöker införa i det kristna livet, så säger han så här: ska ni nu ha lämnat slavskapet och komma in i ett nytt slavskap? Det är väldigt bra, kära vänner, om vi kan inbjuda människor som är slavar under synden, inte till ett nytt slavskap, men till en frihet i Kristus Jesus. Och det här är kanske ett huvudbudskap idag. Hur gör vi för att komma dit hän? Paulus, han undervisar ju syndkataloger Och de är förskräckliga när Galaterbrevet 5. Läs den någon gång ibland, men inte allt för ofta. Galaterbrevet 5. Om vilken katalog han räknar upp. Och den är ju riktig. Och den måste vi ta avstånd till. Jag tror att det är den enda synkatalog vi behöver i Nya Testamentet. Det är den, eller för våra liv. Det är det som vi kan hitta i Nya Testamentet. Paulus undervisar om den här katalogen. Och så där säger han, talar om ett nytt ok som kan påbjudas människan när vi har kommit till frihet. Älska livet och tacka för det. Tack för frälsningen. Tack för att jag blir fri. Och tack för att jag får leva lyckligt i den friheten. Och sen, kanske det viktigaste i min predikan idag, som jag vill presentera som en särskild nåd. Jag kallar det för den gudomliga förvandlingsprocessen som fortsätter under hela livet och hjälper oss i vårt dilemma, i våra problem, i våra svårigheter. En process som sagt var pågår hela livet. Det är det där lilla korta ordet, två versar, som talar om andens frukt. Jag undrar om ni kan den utan till. Jag blandar ihop det. Det gör ni med. Nu ska vi se. Där talas om att låta anden leda oss. Andens frukter är kärlek, glädje, frid. Bra. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Det här är ord som man kan hålla på och suga på och fundera på och fråga sig: kan jag komma längre i mitt kristna liv? Det är inget som vi ska gå omkring och skryta med. Du förstår, jag är ödmjuk, ja. Då är det något snett. Men vi ska sträva efter det. Och det är den inre processen i våra liv. Vi har den på något sätt för oss själva. Vi låter den heliga ande behandla oss när det gäller de här frågorna. Och jag har punkter där som har tagit väldigt lång tid att behandla. Jag begriper inte varför jag varit så arg ibland. Förr i tiden. Jag begriper inte varför jag inte i kritiska situationer visar vänlighet istället för taggar. Så kan vi fundera över det. En process som pågår i vårt liv. En hemlighet som vi ej kan förklara. Men som ger oss hjälp och kraft i umgänget med våra medmänniskor. Och det här på ett särskilt sätt behöver vi för att bli trovärdiga. För att bli attraktiva, vill jag nästan säga, inför människor. Andens verk i mig. Om jag vill. För min vilja måste vara inkopplad. Jag måste vilja det. Och processen har naturligtvis ett pris, för den går åt en överlåtelse till Guds handlande, öppenhet för Guds vilja. Och den har behov av verktyg, den här processen som är andens verk egentligen. Ordet, bönen, eftertanken inför Herren, den andliga gemenskapen i församlingen. Och nu är vi inne på Mattias ämne som han har hållit på med. Började förra gången förresten. Och fortsätter med. Han talar om vänskap, relationer, hur församlingen ska vara. Och jag vill avsluta med att säga så här. Den gemenskapen ska vi inte förakta. Den kärlekshandlingen och närmandet varandra ska vi inte förakta. Den är viktig. Men ett frågetecken har jag med. Jag vill att den handlingen, och jag vill att den gemenskapen, det kärleksförhållandet, ska gå ut till de som är utanför. Och precis som Jesus, som klarade av, fast det var förbjudet, att umgås med syndarna, skulle jag vilja ha mer kontakt, ha mer relationer till människor utanför den fromma kretsen. Nu ber vi om Guds ledning och hjälp. I Jesu namn. Jag ska först repetera en bön som var angiven i evangelieboken för den här söndagen. Så koncentrerad, säger väldigt mycket, och den låter så här. Och vi ber den. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda som vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.